När vi var samlade i onsdags så avslutade vi med att tala om det generösa erbjudandet som Josef gav till sina bröder. Hur han skulle försörja dem och ge dem allt vad de behövde. Och bibelboken slutar med att Josef lades i en kista i Egypten. Det är ganska dystert. Och så kommer vi in i den andra bibelboken, där första rubriken lyder: Israeliterna behandlas grymt i Egypten. Ja, det blev en tid när det blev kärvt och när det var svårt. Men på en gång här, med de här två händelserna som jag återgivit, till nästan de här två meningarna, så ligger övergången från en familj till ett folk. Så snabbt skedde det. De tillväxte där i Egyptens land. Och så blev det ett folk som hade utgått från den familj som Jakob bildade och som han hade med sig när han kom ner till Egypten. Och här kan vi börja ana förebilden av det som går som en röd tråd genom hela Bibeln. Guds löftesfolk, men också Guds församling. Andra Moseboken har ju också namnet Exodus, som betyder utgång eller uttåg. Och här kan vi se att många av de löften som gavs till Abraham och hans efterkommande, de gick i uppfyllelse. Men här är vi också, som vi sa, här möter vi eller ser vi konturen av församlingens vandring i denna världens söken till dess den når det himmelska Kanan och den eviga vilan. Och vi kommer att märka hur vi gång efter annan kan göra jämförelser mellan Israels barns ökenvandring, som vi kommer att uppehålla oss en del vid, och vår ökenvandring på väg mot vårt rätta hem. 430 år var Israel i Egypten. Och då började de behandlas grymt. För det uppstod en ny farao som inte kände till Josef. Och så såg man att det här folket, det fick man lov att utnyttja och ta vara på. Och så la man på dem den ena bördan efter den andra. Och så såg man också att det var en fara med folket. De kunde alliera sig med eventuella fiender, och så la man på ytterligare lagar och förordningar, så folket kom ganska snabbt att leva i träldom. Här har vi jämförelse med den fornkristna kyrkan. Lidandet som israeliterna mötte i Egypten, det svetsade dem samman, och det förberedde dem före de tider som de skulle gå till möte så vad de skulle vara med om. Folket växte, förökades hela tiden. Den fornkristna kyrkan, den tillväxte hela tiden under svåra tider av förföljelse. Och när orden om morden på alla gossebarn gick ut, det var just då som befriaren föddes. För det fanns ett löfte att de skulle tillbaka till Kanans land. Löftet fanns där, och Gud gör aldrig om intet sina löften. Och hur farao och regeringen än försökte förtrycka folket, så kunde de inte stoppa det. Löftet fanns där. Så när den domen var som hårdast, att alla gossebarn skulle dödas, just då föddes befriaren Moses, som vi läser om i det andra kapitlet. En man av Levis släkt gick bort och tog till hustru Levis dotter. Och hustrun blev havande och födde en son. Och hon såg att det var ett vackert barn och dolde honom i 3 månader. Men när hon inte längre kunde dölja honom, tog hon en kista av rör, beströk den med jordbäck och kära och lade barnet i den och satte den så i vassen vid stranden av Nilfloden. Och hans syster ställde sig ett stycke därifrån för att se hur det skulle gå med honom. Och faraos dotter kom ner till floden för att bada. och hennes tärnor gick ut med floden. När hon nu fick se kistan i vassen sände hon sin tjänarinna dit och lät hämta den till sig. Och när hon öppnade den fick hon se barnet och såg att det var en gosse, och han grät. Då tyckte hon synd om honom och sade: detta är ett av de hebreiska barnen. Men hans syster frågade faraos dotter: vill du att jag ska gå och kalla hit till dig en hebreisk amma som kan amma upp barnet åt dig? Faraos dotter svarade henne: ja, gå. Då gick flickan och kallade dit barnets moder. Och faraos dotter sade till henne: ta detta barn med dig och amma upp det åt mig, så vill jag ge dig lön för det. Och kvinnan tog barnet och ammade upp det. När sedan gossen hade växt upp förde hon honom till faraos dotter, och denna tog honom som sin son och gav honom namnet Mose. Ty, sade hon, ur vattnet har jag dragit upp honom. Då börjar berättelsen om Mose. Och när du tänker efter vad som står i Nya testamentet, så kan man uppleva som det var ett motsatsförhållande mellan lag och evangelium, men också mellan Mose och Kristus. Låt mig läsa i Johannes evangeliets första kapitel, den 17:e versen. Ty lagen gavs genom Mose, men nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus. Evangelierna talar om Moses. Så om man försöker få bort Moseböckerna och få bort Gamla testamentets aktualitet och värde, ja, då gör man våld också på Nya testamentet. Och det är därför som det är så angeläget att vi har med Moseböckerna, hur kritiserade de än är. Men i Moseböckerna så står det också talas om Kristus Jesus. Det står i den 5:e Moseboken, i det 18:e kapitlet, ska jag läsa några versar. 15:e, 16:e, 17:e, 18:e och 19:e ska jag läsa. 18:e kapitlet från den 15:e versen. I 5:e Moseboken. En profet bland ditt folk, av dina bröder, en som är mig lik, skall Herren din Gud låta framträda åt dig. Honom skall ni lyssna till. Det skall bli alldeles som du begärde av Herren din Gud vid Horeb den dag då ni var församlade där, och du sade: låt mig inte vidare höra Herrens, min Guds röst, och låt mig slippa att längre se denna stora eld, för att jag inte må dö. Och Herren sade till mig: de har rätt i vad de sade, än vad de har talat. En profet ska jag låta framträda åt dem bland deras bröder, en som är dig lik, och jag ska lägga mina ord i hans mun, och han ska tala till dem allt vad jag befaller honom. Och om någon inte lyssnar till mina ord, det ord han talar i mitt namn, så ska jag själv utkräva det av honom. Det är ett tal om Jesus som skulle komma, en profet bland bröderna. Lidandet som de upplevde, ja, det hade förberett dem för framtiden. Och när jag nämner om det här lidandet, så kan jag inte annat än göra en tillämpning på det lidande som du eventuellt kan befinna dig i, och som jag är i många gånger. Att lidandet betyder någonting när vi har det. Vi är väldigt rädda för lidande, och det är ju naturligt. Men kom ihåg att lidandet, det är sådant som fostrar oss. Och Herrens ord säger: hur ska jag kunna lära dig bedja om inte genom nöd? Därför ska vi veta att när lidande kommer, så har Gud en plan med lidandet, med frestelsen, med prövningen. Men inte för att vi ska leva kvar där, utan för att han ska bereda en väg där ut. Precis som det fanns en väg ut från, ut i befrielse för israeliterna, så finns det en väg ut ur det mänskliga lidandet som möter dig och mig. För Gud har en plan för ditt och mitt liv, och han har höga, stora och underbara tankar för oss alla. När vi nu ska tala lite grann om de 18 första kapitlen då i andra Moseboken, så är det ju som alltid när vi läser de här bibelböckerna mycket summariskt. Jag ska tala då först en del om Mose, folkets ledare. Vi ska nämna om påskhögtiden, hur den instiftades, och avslutar med en kommentar till vandringen genom Röda havet. Mose liv kan indelas i tre 40-årsperioder. Han föddes år 1500 före Kristus. Och de här tre 40-årsperioderna, det är den första då när han var i Egypten. Den andra är när han var i Midjan. Det var då han mötte Gud i den brinnande busken. Och den tredje, det var ökenvandringen som ledare för folket. Det står om hans födelse att hans mor såg att det var ett vackert barn, precis som alla mödrar tycker om sina barn. Naturligt. Men Gud manade henne till något speciellt. Och Mose kunde ligga mycket, mycket trygg där i den där kistan. Därför att Gud hade en plan med hans liv. Och så ser vi hur allting gick enligt planerna. Det var just faraos dotter som kom där. Det var inte något djur som fick tag i den här kistan och rev sönder det och kanske dödade barnet. Nej, precis i den rätta stunden kom den person som skulle ta hand om pojken och som skulle föra honom till hovet, och det var där som han skulle växa upp. Gamla testamentet tiger om tiden i hovet. Nämner ingenting. Men Stefanos säger när han håller sitt tal i Apostlagärningarnas 7 kapitel, så säger han så här i den 22 versen. Mose blev grundligt insatt i den egyptiska visdomen och uppträdde med kraft i både ord och handling. Säkerligen var Mose medveten om löftet som var givet till hans folk. Han levde i det löftet. Det talar Hebreerbrevets författare om i det 11 kapitlet, där vi läser i den 26 versen så här. Hebreerbrevet 11 och 26. Jag tyckte jag hade slagit upp det innan jag gick hit. Det hade jag visst också. Där fanns det. Han såg fram mot lönen som väntade och räknade den smälek som Messias får utstå som en större rikedom än Egyptens skatter. I tro lämnade han Egypten och fruktade inte kungens vrede, utan höll ut därför att han liksom såg den osynlige. Och så står det vidare om hur han i tro instiftade påskfesten. Han var medveten om löftet, och när han blev insatt i all Egyptens visdom och kunskap, så ska vi ha klart för oss att Egypten var ingalunda ett u-land. Nej, det stod all vishet och all kunskap, all vetenskap på ett mycket, mycket hög nivå. Och allt det här blev han insatt i, för han fostrades att bli regent i landet. Och det hade Gud planerat att han skulle få den här undervisningen och den här utbildningen. Arvtagare till tronen. Om nu inte gamla testamentet skriver så mycket om hovtiden, och vi inte finner så där väldigt mycket i nya testamentet, så vet vi dock att han var där. Och ibland så sätter vi ju väldigt stor tro till historieskrivningen. Och jag har nog anledning att göra det, för historieskrivarna har gjort noggranna forskningar. Josefus, den store historieskrivaren, talar om den här tiden. Och berättar något mycket intressant. Att vid ett tillfälle så hade fiendeherrar trängt in i landet. Och tagit och besegrat den ena staden efter den andra. Så man låg i ett fruktansvärt underläge. och såg ingen möjlighet att klara sig. Då berättar Josefus hur man gick till en präst och frågade honom till råds vad man skulle göra. Och prästen säger: begär hjälp hos hebreen. Och man fick tag i hebreen, och det var Mose. Och han fick ta befälet över hela härn, över alla styrkorna i landet. Och han fördrev fiendehärarna och vann seger för Egypten. Och det kan mycket, mycket väl tänkas att det var precis så. Ja, det verkar egentligen för mig väldigt logiskt. Han som skulle leda Guds egendomsfolk, att han skulle få träna sig lite grann innan och få en speciell utbildning och göra en verkligt stor insats för att här befria det landet som just då var hans hemland. Så kom den här tragiska händelsen, som också den fick en speciell och mycket stor betydelse. Han gjorde sig ett med folket. Han levde inte där i hovet bara och gav till dem en slant emellanåt och försökte hjälpa dem lite grann, utan han gjorde sig ett med folket och engagerade sig i sina bröders lidande. Och då hände det där när han gick ut och tillrättavisade sina bröder, och han begick det fruktansvärda mordet mot Egypten, och det blev avslöjat. Det var då han flydde. Det sägs ingenting om hur han dödade Egypten, men traditionen säger att han dödade med sitt ord. Det är väldigt starkt. Det står i Apostlagärningarna 7:22 att han var mäktig i ord och i handling. Och traditionen vill göra gällande att det var med sitt blotta ord som han begick denna hemska handling. Men då fick han fly. Och när han flydde, då begav han sig från det centrum som han sen kom att bekämpa, från hovet. Precis som Saulus från Tarsus, den stolte farisén, fick ägna sig åt att bekämpa just fariseismen. Eller Luther, som kom från det skikt och det område som han sedan skulle bekämpa och gå till angrepp mot. Här ser vi också Josef hade blivit förberedd för sin uppgift genom att vara slav i hovet. Mose hade fått sin förberedelse genom att vara i det skikt och i den krets som han sedan skulle bekämpa. Han som var arvtagare till tronen, som mänskligt sett hade sin väg utstakad så fin, han tvingades att fly. Du märker att jag läser inte texterna, jag bara berör dem därför att jag hoppas att vi kan tillämpa det här som vi har uppmanat varandra till, att vi förbereder oss för de här studierna genom att läsa texten hemma. Det är så vi kan hinna med så här många kapitel. Arvtagaren blev herde i ett främmande land utan någon arvedel och utan någon rikedom. Men här mognade personligheten. Här fördjupades hans andliga liv. Det var här han lärde sig sitt saktmod, som är mer omtalat i skriften än all hans lärdom. Det var här som Gud förberedde honom för den stora uppgiften. Det var här i den här skolan han fick gå för att sen kunna träda fram som folkets ledare. Tänk på att Gud har en plan med det vi får vara med om. Vi citerade förra onsdagen i Efesierbrevet 2:10. Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, vilka Gud förut har berett för att vi ska vandra i dem. 40 år i Midjans land, en lång tid, en lång förberedelsetid. Du kanske tycker att det är en lång tid innan du kommer dit du vill. Men kom ihåg att Gud har en plan med ditt liv. Och ibland kan din fostrans skola vara lång. Men lär av Herren och ta vara på vad han vill lära dig i allt som du möter här i tiden. Vi läser i den tredje kapitlet om hur Gud kallar Mose. Och där vill jag då läsa från första versen. Och Mose vaktade fåren åt sin svärfader Jetro, prästen i Midjan. Och han drev en gång fåren bortom öknen och kom så till Guds berg Horeb. Där uppenbarade sig Herrens ängel för honom i en eldslåga som slog upp ur en buske. Han såg att busken brann av elden och att busken ändå inte blev förtärd. Då tänkte Mose, jag vill gå dit bort och betrakta den underbara synen och se varför busken inte brinner upp. När då Herren såg att han gick bort för att se, ropade Gud till honom ur busken och sade, Mose, Mose. Han svarade, här är jag. Då sade han, träd inte hit. Dra dina skor av dina fötter, till platsen där du står är helig mark. Och han sade ytterligare, jag är din faders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud. Då dolde Mose sitt ansikte, ty han fruktade att se på Gud. Det hade hänt någonting där borta i Egypten. Folkets förtryck hade ökats betydligt. Men det här är betrycket. Det här lidandet de var utsatta för, det fick de att vända sig till Gud. Och vi läser i det andra kapitlets 23 vers så här. Så förflöt en lång tid och därunder dog kungen i Egypten. Men Israels barn suckade över sin träldom och klagade. Och deras rop över träldomen steg upp till Gud. Och Gud hörde deras jämmer och Gud tänkte på sitt förbund med Abraham, Isak och Jakob. Och Gud såg till Israels barn och Gud lät sig vårda om dem. Och i det tredje kapitlet läser vi då vidare i den sjunde versen. Och Herren sade, jag har noga sett mitt folks betryck i Egypten och jag har hört hur de ropar över sina plågare. Jag vet vad de måste lida. Därför har jag stigit ned för att rädda dem ur egyptiernas våld och föra dem från det landet upp till ett gott och rymligt land. Ett land som flyter av mjölk och honung. Ett land där kananéer, hetiter, amoréer, periséer, hiver och jebuséer bor. Eftersom Israels barns rop har kommit till mig och jag dessutom har sett hur egyptierna förtrycker dem. Därför må du nu gå iväg. Jag vill sända dig till farao och du ska föra mitt folk, Israels barn, ut ur Egypten. Här kunde vi få en intressant och uppbygglig predikan om bönen som går upp till Gud. Hur Gud hör, hur Gud ser och hur Gud griper in. Och det kan tillämpas i allas våra liv och vårt sammanhang. Att när vi ropar till Gud så hör Gud. Därför att Gud ser vår situation. Han ser precis din situation just nu. Vi talade här om dagen tillsammans om hur det kommer människor i våra gudstjänster, våra möten, våra sammankomster och har så stort behov, så mycket nöd och så mycket lidande. Allt där ser Gud. Allt där vet han om. Och Gud vill gripa in som svar på bön och göra under i människors liv. För kom ihåg, han är inte mindre intresserad av dig än han var för det folk som levde för så många tusen år sedan. Det som var hans egendomsfolk. Du är en medlem i Guds egendomsfolk i nya förbundets tid. Gud har samma omsorg om dig. Samma intresse för dig. Och intresse och vilja att hjälpa dig. Och jag önskar att jag riktigt kunde få in det i ditt medvetande och i mitt medvetande också. Att Gud är så intresserad av att hjälpa. Att han ser vår situation. Som det står i sändebrevet. Jag vet var du bor. Allt vet Gud. Och Gud är den som förmår, vill och kan hjälpa. Han är den som tar vård om dig och mig. Var ej bekymrad vad än må ske. Gud tager vård om dig. Det gäller just dig och din situation. När Gud talar med Mose så säger han: jag är den jag är. Det här jag är, det är mer en beskrivning än ett namn. Det talar om Guds oberoende, om hans oföränderlighet och hans evighet. Och denne Gud som här talar, som är en evig oföränderlig Gud, han säger: jag skall vara med dig. Vilket löfte! Samma löfte som Jesus gav till sina lärjungar: se, jag är med er alla dagar. Samma löfte som Jesus säger, ger när han säger: vi ska komma till er och taga vår boning hos er. Löftet som han säger, den helige ande som ska komma, som för alltid ska vara hos er. Det är samma saker som går igen. Det visar Guds natur, Guds intresse av att komma till oss, att vara nära oss, att aldrig lämna oss. Mose, han levde inte kvar i det här alltid. Man tänker, om man skulle fått en sån här upplevelse, så skulle man ju ha levt i det alltid. Men hur stora upplevelser vi än får, så kan det komma en sån där stund av en vågdal i vårt liv. Så bli inte överraskad om du får någon sådan. Det fjärde Mosebokens elfte kapitel. Det hade Mose där lite jobbigt. Och den där upplevelsen vid den brinnande busken, den var så långt borta, så att han kände som han skulle duka under av kravet som lades på honom när folket vände sig till honom och ville ha kött att äta. Och han blev alldeles förtvivlad. Han säger: vem är jag som ska kunna ge detta folk kött att äta? Och han säger till Gud: dräp mig hellre med ens och låt mig slippa detta elände. Den gudfruktige, saktmodige Mose, som hade mött Gud i en brinnande buske, som hade fått ett löfte där Gud hade sagt: jag ska vara med dig. Han säger: dräp mig hellre med ens och låt mig slippa detta elände. Då ser du vad Gud gör. Ja, du kommer att läsa om det i fjärde Moseboken, det elfte kapitlet. Gud straffar inte Mose. Men du förstår, Gud är aldrig ute för att straffa oss. För han vet vad för ett verk vi är. Han tänker därpå att vi är stoff. Han går dig ständigt till rätta, behåller dig vredevinnligen. Kom ihåg att Gud vill hellre uppmuntra dig. Gud vill hellre lyfta upp dig. Gud vill hellre välsigna dig än komma där med pekfingret och gå till rätta med dig och straffa dig. Han löser det här problemet genom att säga till Mose: kalla fram de äldste som finns. Så ska jag ta av den ande som är över dig och låta komma över dem. Så ska de hjälpa dig bära bördan av folket. Jag har nämnt en gång tidigare här. Den anden som var över Mose, det var den som Gud delade med till de äldste. Det var inte så att Mose hade för lite av utrustning och lite av ande. För då skulle ju Gud ha gjort fel. Gud gör aldrig ett fel. Det var inte så att Moses skulle behöva säga: Gud, du ser, jag klarar inte av det här. Och Gud skulle säga: nej, det ser jag nu, Mose, du har rätt i det. Jag har satsat fel här. Jag måste se till att du får några som kan klara av det här åt dig, för det klarar du inte själv, det ser jag nu. Det gör aldrig Gud. Utan när Gud ger dig ett uppdrag, då ger han dig utrustningen. Då ger han dig kraften du behöver. Och det ska du veta, när Gud kallar dig in i en uppgift, och det är en tröst för Elon Svanell när han går in i en uppgift, att när Gud kallar, den skickliggör han. Den ger han kraften, den ger han utrustningen. Och vad din uppgift än är, så ger Gud dig den utrustning du behöver. Men när det sen blev lite svagt i hans trosliv, så för att gå honom till möte så gör det lättare för honom, så sa han: du ska få dem här och hjälpa dig. Men baktanken var: du hade klarat dig själv, Mose, om du bara hade kommit ihåg att jag skulle vara med dig. Så fick Mose löftet från Herren. Han fick också makt att göra under. Och när han sen kom till farao, då ser vi hur alla de där undren skedde. Vi läste här för ett par veckor sedan om Jakob, när han brottades med Gud. Han fick ett nytt namn. Men Mose, han fick behålla sitt namn. Men han fick ett uppdrag från Gud. Ett uppdrag att han skulle gå. Han skulle göra någonting. Och här har vi någonting fascinerande. Det är att Gud använder sig av män och kvinnor. Gud behöver människor till sin tjänst. Det är inte så att man kommer och anmäler sig och säger, här är jag, jag kan göra någonting för dig. Utan Gud kommer till människor och säger, jag har ett uppdrag för dig. Och så är det någonting som vi måste lämna. Någonting som vi måste göra. Det var en Abraham som fick befallning att gå ut från sin släkt och sitt land och lämna det för att gå. Här fick Herren Mose befallningen av Herren att han skulle gå. Det fanns en ringa herde Amos som kände sig mindervärdig och inte så väl skickad för uppgift. Men Gud sa till honom, gå. Det var en Jeremia som fick en befallning att han skulle gå. Det var en Elia som satt där och sa, Gud, det är nog, tag mitt liv. Men Herren kom till honom och sa, gå. Det var en Saulus från Tarsus som fick ett möte med Herren som förvandlade hela hans liv. Och han fick en befallning, gå. När du får ett möte med Herren så är det inte bara för att du ska få frossa i rika välsignelser. Utan det är för att Gud ska få ge dig ett uppdrag och säga, gå i mitt namn. Nu kommer jag inte på det, men vi sjöng på den här evangelistkongressen i Amsterdam. En underbar kör som lyder någonting på svenska så här. Fritt för intet så har du fått, och fritt för intet ska du ge. Gå i mitt namn och världen ska se att jag har kärlek att ge. Vi har fått så mycket fritt för intet från Gud. Och fritt och för intet ska vi ge för att förmedla budskapet om Guds kärlek till människor. I det fjärde kapitlets 22 vers så ska vi notera där Herren säger, då ska du säga till farao, så säger Herren. Det är första gången vi möter uttrycket så säger Herren. Och det är detta ord som sedan återkommer, eller uttryck som återkommer genom hela skriften. När Herrens profeter träder fram och säger, så säger Herren. Det är så profetorden har ljudit tiderna igenom, och det är så profetord ska ljuda än idag. Så säger Herren. Och vi har en Herre, vi har en Gud som genom den helige ande och genom heliga profeter än idag vill tala till sitt folk och säga, så säger Herren. Om och Gud hjälpa oss att sådana profetröster må ljuda i denna tid. Om och vi vara beredda och lyhörda för när Herren har ett budskap till oss. Så skulle han säga, edra fäders Gud och Israels Gud. Nu var det ett folks Gud som hade talat och hade ett uppdrag. Så läser vi vidare efter de många plågorna som jag förstår att du har uppehållit dig en hel del vid. De olyckor som drabbar Egypten. Det var paddor och det var flugor och det var boskapsdöd och bulnader och hagel och allt skrämmande som fanns där. Och så kommer den här sista plågan om allt först, att det förstfödda ska dö. Det är då påskhögtiden instiftas. Ordet påsk läser vi i vår bibel. Det betyder gå förbi och skona. Och låt oss tänka på det när vi sen ska fira påsk här om ett par månader är det väl. Vad det verkligen betyder. Och hur den här påskhögtiden instiftades. Det var inte bara med påskevipper och ägg och allt sånt där krimskrams, utan det var den här heliga stunden när Gud skulle skona sitt eget folk för att de skulle föras ut i frihet. Då instiftades påsken. Så firar vi den kristna påskhögtiden, hur vårt påskalamm offrades för att vi skulle föras ut ur träldom in i den frihet som Gud har i beredskap åt de människor som åkallar Jesu namn. Så har påskalammet blivit en förebild på Kristus. Kristus är vårt påskalamm. Och nu, mina vänner, så utgår jag från att ni har läst den här intressanta, gripande skildringen av hur man fick befallning om att slakta ett påskalamm. Hur blodet skulle strykas på dörrträdet. Och när mordängeln gick förbi huset där blod var struket på dörrträdet, så skulle han gå förbi. Men i alla andra hus skulle det allt förstfött dödas. Nu är Jesus vårt påskalamm. Och om det läser vi i första Korintherbrevets 5:e kapitel, den 7:e versen, där Paulus skriver: rensa bort den gamla surdegen så att ni blir en ny deg. Ni är ju osyrade, för vårt påskalamm Kristus är slaktat. Låt oss därför fira högtid, inte med gammal surdeg, inte med ondskans och fördärvets surdeg, utan med renhetens och sanningens osyrade bröd. Kristus Jesus som vårt påskalamm. Ja, vad var det Johannes döparen sa? Se Guds lamm som borttager världens synd. Och i Bibelns sista bok, där har vi bilden av lammet som såg ut som om det hade varit slaktat. Lammet som skulle slaktas när påskhögtiden instiftades, det skulle vara felfritt. Och slaktas 4 dagar innan påsken. Liksom Jesus var utan synd, helt felfri, så kom han till Jerusalem 4 dagar innan påsken. Inte ett ben skulle brytas på påskalammet, liksom det gick i fullbordan att inte ett ben skulle krossas på Jesus när han var död. Det andra vi finner om påskhögtiden, det är den symboliska blodbestrykningen. Dörrposten, det var den öppna bekännelsen. Äldste sonen frågade oroligt: pappa, du har väl strukit blodet på dörrposten? Ja, min son, gå ut och se. Han kunde gå ut och se att dörrposten var bestruken med blod från det slaktade påskalammet. Han visste att han skulle räddas, den förstfödde sonen. Det är blodet som är räddningen för oss. För det är genom Jesu Kristi blod som vi är renade från all vår synd. Och när man så i liberal teologi tar bort blodet och talet om blodet och inte vill ha med det att göra, då gör man våld på det dyrbaraste vi har i kristendomen. Jesu Kristi, Guds sons blod, som renar oss från all synd. Och det var det blodet som räddade Israels barn från mordängeln. Och det är Jesu Kristi blod som räddar oss från ett evigt fördärv. Som räddar oss för Guds himmel. Därför att Jesus utgav det för din och min försoning. Det här lammet, det skulle ätas, det skulle inte bara beskådas. Och Jesus talar i Johannes 6, 53 och 55. Låt mig ta med de verserna också. Sannligen, jag säger er, om ni inte äter människosonens kött och dricker hans blod, äger ni inte livet. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv, och jag ska låta honom uppstå på den sista dagen. Ty mitt kött är verklig föda, och mitt blod är verklig dryck. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig, och jag i honom. Man skulle ha del utav påskalammet. Precis som Jesus Kristus måste vara någon som vi har del utav. Som blir en verklighet för oss. Som blir en upplevelse i vårt liv. att man har det som Paulus skriver i Galaterbrevet 2:20. Nu lever inte mer jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv som jag nu lever i köttet, det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och utgivit sig själv för mig. Man skulle äta lammet, beredd på uppbrott. Precis som det heter i instiftelseorden, så ofta ni äter detta bröd och dricker denna kalk, förkunnar vi Herrens död till dess han kommer. En åminnelsens kalk, till påminnelse om vad Jesus har gjort, men också i uppbrottsstämning, beredda för den dag när vi ska lämna detta jordelivet och gå in i den eviga världen. Det osynade brödets högtid är alltså en symbol för det kristna livet. En blick tillbaka, en blick in i framtiden. För i det 12:e kapitlet så läser vi den 21:a versen. Låt mig läsa. Jag läser den 24:e versen för korthetens skull. Detta skall ni hålla. Det ska vara en stadga för dig och dina barn till evig tid. Och när ni kommer in i det land som Herren ska ge åt er som han har lovat, ska ni hålla denna gudstjänst. När då era barn frågar er, vad betyder denna er gudstjänst, ska ni svara. Det är ett påskoffer åt Herren, därför att han gick förbi Israels barns hus i Egypten när han hemsökte Egypten, men skonade våra hus. När vi firar Herrens nattvard, då talar vi om en åminnelsehögtid. Det var så påskhögtiden skulle firas, när man kom in i Kanans land för att påminna sig räddningen ut ur Egypten. När man så hade fått lämna Egypten efter den här sista plågan, när allt förstfött hade blivit dödat, så kommer man då fram till Röda havet. Det som såg ut som en stor fara, det att farao förföljde dem, det ledde till undergång för fienden. Vi måste räkna med frestelser och faror på vår ökenvandring här i tiden. Men vi ska veta att också farorna kan bli till välsignelse, till seger. Här var de i en svår situation. Ett hav framför och fienden bakom. Vad är det vi sjunger? Spärras din väg utav hinder så väldiga och utav berg som där skyhöga stå. Räkna med Gud, ty han gör det omöjliga. Han gör vad människor aldrig förmå. Här visade Gud vad han kunde göra. Han delade vattnet mitt i tu. Folket gick över som på torr mark. Jag tror på det här. Jag tror på det som ett Guds under. Och jag håller fast vid det. Nu måste jag här i avslutning lägga in en sån här predikanthistoria. Det gör man ju ibland. Det var en gammal man som precis som jag trodde på det här. Och var salig och lycklig i den tron. Men det fanns en släkting som hade studerat lite mer. Och visste ju hur det var. Så han sa det där, det var inget under. Det var inte alls något under, för att det var bara så här mycket vatten i Röda havet då, så de kunde så lätt gå över. Det behövde inte alls ske något under, utan de kunde bara traska över där. Mannen var tyst en stund. Sen började han prisa Gud. Den unge släktingen reagerade och sa, vad är det som gör dig så glad och lycklig? Jag tänker på vilken väldig Gud vi har som kunde dränka en hel här i en decimeter djupt vatten. För hur den är, så är det i alla fall under som Gud gör. Och jag tror på det precis som Bibeln lär. Han delade havets vatten och man gick över som på torr mark. Men fiende Herren gick under. Kom ihåg, kära vän, att Gud har alltid en väg. Genom faror, genom prövningar och genom svårigheter. Så vi ska komma över på andra sidan. Nu är nog tiden ute för kassetten snart. Så jag måste alldeles. Hej, kanske jag kan fortsätta en liten stund till. För jag måste ju tala om det mycket, mycket väsentliga. Som vi har i det 14:e kapitlet. Avslutningen. Och den 15:e. Och det är lovsången. I 31 versen. När Israel såg hur Herren hade bevisat sin stora makt på egyptierna, fruktade folket Herren, och de trodde på Herren och på hans tjänare Mose. Då sjöng Mose och Israels barn denna lovsång till Herrens ära. Lovsång höves Guds folk. När de såg vad Gud gjorde, trodde de, och då sjöng de lovsång. Vad ser du? Ser du bara det där besvärliga? Det där negativa? Det där som inte sker, som man så lätt talar om. Att det inte är så många som blir frälsta. Att det inte är så många under som sker. Att det är så lite folk på mötena. Man ser de tomma platserna istället för de fulla. Man ser på församlingens brister och medmänniskors nederlag. Man ser sin egen begränsning och sina egna tillkortakommanden. Och gör man det, då blir det ju ingen lovsång. Hur ska det kunna bli det? Men när man ser vad Gud gör, då blir det lovsång. För då blir det tro i människans hjärta. Och jag önskar att vi här som möts i Citykyrkan skulle lära oss att alltid se vad Gud gör. Så att tron växer och att lovsången ljuder i vårt inre. Åh, vad det är fint när Eva Anders leder oss i lovsång och när vi verkligen får sjunga lovsånger här. Men det är bara en sak av lovsången. Lovsången är något djupare. Lovsången är en livsstil. Lovsången är någonting som finns i mitt inre. Den har sin grund i min tro på Gud och att jag ser vad Gud gör. Låt oss upphöja Herren. Låt oss lovsjunga honom. Låt oss prisa honom. Låt oss få våra andliga ögon öppnade så vi ser undren i Herrens lag och ser vad Gud gör. Då blir vi glada. Då blir vi positiva. Då blir vi optimistiska. Och då är det som det går en hälsoström genom hela vår varelse. Till både ande, själ och kropp.